Hej och välkomna till avsnitt 1211 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 139 i min serie om USAs presidentval 2020. Här följer ett samtal med Pelle Zackrisson om Joe Bidens ledande opinionssiffror så här i slutspurten kontra Donald Trumps enorma energi på sina rallyn. Här är ett exempel på det sistnämnda.
So thank you very much, Allentown. Thank you very much, Allentown. 8 days, you believe that? 8 days from now, we're going to win the Commonwealth of Pennsylvania, and we are going to win 4 more great years in the White House. But these just came out. So Rasmussen just came out. Trump is leading. You know, that's been one of the most accurate polls. You don't read it. In fact, a pollster called us yesterday, said, you have really good numbers. But they won't accept them. When we put them out, they don't put them out. Unless they're negative, the press doesn't put them out. Can you know? This is serious. People have no idea what's going to happen in Pennsylvania. That I can tell you. I know Pennsylvania. Don't forget, I went to school in Pennsylvania. I went to school in Pennsylvania, college, and I know it much better than he does. You know, he's always talking about, I grew up, right? I grew up in Pennsylvania. He grew up nowhere. He didn't grow up. Now, did you watch him on 60 Minutes last night? Did you see yesterday when he called me George? No, I don't know if I like George. Don't know. Not George. What a mess. What a mess. No, he called me George. I don't know if I should be insulted or happy about it. It's sort of insulted. It's the first time that's happened to me in a long time. We're leading in Nevada. That's nice. We're one up in Nevada. We're way up in Texas, despite what you keep hearing. Five up in Texas. I think we're much more than that if you listen to the governor of Texas, who's great. In Ohio, we're way up by 4 or 5 points, 5 points. In Florida, we have it down as 4 up in Florida. That's a lot for Florida. So in Florida, Rasmussen, that's a Rasmussen poll. These are all different. That's a Rasmussen, 50 to 46 were plus 4 in Florida. You don't hear these numbers, right? You hear these guys get on television, Florida is going to be very tough. No, we're winning in Florida. We have crowds. But if Biden and the Democrat Socialists are elected, they will raise your taxes to a level that you've never seen before. Quadruple. He's the only candidate in history whose primary platform is, I will raise your taxes. Can you believe this? I'm running against this. I am running against the worst candidate in the history of presidential politics. Can you even imagine losing to a guy like this?
Vem vinner då? Joe Biden eller Donald Trump? Den frågan diskuterar vi nu. Varmt välkomna. Pelle Zackrisson, välkommen.
Tackar.
Presidentvalet i USA pågår ju nu för fullt och du intervjuade mig igår i en artikel som publicerades på Nyheter idag och den heter Medvind för Trump med vecka kvar, tar knapp ledning mot Biden i ny mätning. Och ja, nu handlar det väldigt mycket om mätningarna och det handlar om att få ut väljarna att gå och rösta på valdagen och även innan valdagen då. Och ja, vi är inne i slutspurten av det här valet och det var väldigt intressanta frågor du ställde mig med anledning av det här.
Ja, men jag såg den här mätningen från Rasmussens som har, en av deras nyheter då, det var att de nu kommer börja ha mätning varje dag och de meddelade att det här var första gången som man hade, som Trump hade ett övertag på Biden på, ja, sen mitten av september. Så då tänkte jag att ja, men då vill jag ställa några frågor till dig kring det där och jag tog också upp ett resonemang då kring opinionsmätningarna och det är de här opinionsmätningarna. En sak som jag tog upp, det är det här med fenomenet shy wall. Människor inte är så benägna att vilja svara när ett opinionsinstitut ringer upp. Mm. Och man kan generellt tro att det kanske är, ja, men säg att det är 50%, att hälften av dem som opinionsinstituten ringer upp och frågar, att de kanske då svarar. Men den här siffran är 5%. Det är ungefär 5% som om ett opinionsinstitut ringer, om det är så att man svarar telefonen när det ringer någon från ett okänt nummer, att man då är dessutom är beredd att svara på frågorna. Så 5% av alla samtal som opinionsinstituten gör besvaras. Och det här har ju då lett till en diskussion om hur mycket kan man lita på opinionsinstitutens mätningar. Mm. Så att ja, men det var lite grann
Det är jätteintressant. Jag tänkte att vi kan ju prata lite om det, därför att jag såg en, jag menar, det här fenomenet var ju sett i Sverige också, alltså Sverigedemokraterna, att de har fått, jag minns inte vilket val, om det var det senaste eller valet före det, men när de fick betydligt fler röster än opinionsundersökningen hade gett uttryck för. Och det var likadant i presidentvalet i USA med Donald Trump 2016, att opinionsundersökningarna sa att Hillary Clinton vinner, men det blev inte så. Och ja, så att det är ett intressant fenomen. Och jag menar, om man tar i akt det som hänt nu i sommar i USA, bara lite kort, alltså allt våld och liksom sådana saker, och att Trump-anhängare har blivit påhoppade och nedslagna, alltså det finns ju rädsla i USA för att berätta att man stöder Trump. Och jag antar att den rädslan, ja, bara för att någon ringer från ett opinionsinstitut, så betyder inte det att man liksom bara släpper gardet och säger ja, jag röstar Trump.
Ja, där kan man jämföra, göra en parallell till Sverige, att det har blivit mer acceptabelt och mer normaliserat att säga att man är sverigedemokrat, att man röstar på Sverigedemokraterna. Det anses inte längre som något särskilt kontroversiellt. Det, att säga att man är socialdemokrat eller sverigedemokrat, är förmodligen i de flesta sammanhang, ja, det är inte någon, jag tror många människor idag kan säga på arbetsplatser och sådär att ja, jag röstar på Sverigedemokraterna. Åtminstone är det inte lika stigmatiserat som det var för 10 år sedan.
Nej.
Men i USA så tror jag nog att det är nog inte så att det är. Det är nog minst lika tufft att komma ut och vara Trump-supporter idag. Efter sommarens liksom, kravaller och oroligheter som det var 2016.
Mm. Ja, det tror jag också. Jag kan bara ge ett intressant exempel. Jag såg en relativt ny video, eller den är från den 6 oktober, men likväl av en kvinna. Hon är Trump-anhängare, Trump-supporter, och hennes YouTube-kanal heter Fog City Midge, heter den. Och jag följer inte henne regelbundet, så jag kan inte så mycket om henne, men hon gjorde en intressant sak. Hon klädde ut sig i Biden-kläder och Biden 2020 då, och så gick hon ut med en mikrofon och pratade med folk. Jag vet inte vilken stad det här var i, men inom park i alla fall. Och alla som såg henne, de såg att här har vi en Biden-supporter. Och så gick hon fram och frågade, hej, ursäkta, ska ni rösta? Och många sa nej, eller många sa liksom ja, vem ska ni rösta på? Ska ni rösta på Biden? Och så vissa sa ingenting. Och hennes slutsats av det här är att Biden-supporterna är väldigt oentusiastiska, och de som röstar på Trump, de säger liksom att inget svar, eller de vill inte berätta. Sen när man pressar dem lite, då säger de, ja, men jag ska rösta på Trump. Så att hennes iakttagelse, det är att väldigt många finns vanligt folk som inte är liksom högljudda, utan som bara vill leva i lugn och ro. De kommer att rösta Trump, men de vill, alltså de drar sig in i det sista att ge uttryck för det. Så jag menar, den här videon illustrerar ju ganska mycket den här, det vi pratar om, liksom att det finns en rädsla i USA för att uttrycka det här.
Samtidigt så leder ju Trump i de, eller förlåt, Biden leder ju de flesta mätningar, även i de olika vågmästarstaterna.
Mm.
Och Trump är på väg i kapp. Så det är jättesvårt att säga. Jag läste någonstans häromdagen att om det var någon kommentator på Fox News som sa det, att om Frank Luntz heter han.
Mm.
Och han sa att om det är så här att Trump vinner valet igen, då har han och hans kollegor blivit arbetslösa. då har de ju återigen misslyckats med att beskriva vad folk tycker. För då skulle det visa att opinionsmätningarna är helt fel ute.
Ja, men det är intressant, jag läste nyss innan du ringde en opinionsundersökning gjord av Yahoo News och YouGov, och enligt den så leder nu Joe Biden med 12% över Donald Trump, och det är Bidens största ledning överhuvudtaget. Medan i den här undersökningen av Rasmussen då, som du skrev om i artikel på Nyheter idag, så leder alltså Donald Trump med 1%, 48 mot 47% för Joe Biden. Så att det är intressant att mätningarna verkligen kan ha så här helt olika resultat. Sen vet du ju att olika mätningar...
Ja, det är ju en nationell mätning. Det här är två nationella mätningar. Och i Sverige när det görs mätningar på opinionen i Sverige, så då brukar de ligga någonstans mellan 1000. När vi gör våra mätningar Sentio, så det brukar vara ungefär 1000 tillfrågade. Och jag tror Novus brukar göra 4000. Men då när YouGov gör den här mätningen, då är det 1500. Och 1500 tillfrågade respondenter som ska då beskriva läget i ett land med 330 miljoner invånare. Och kanske, vad kan det vara, 200 miljoner som har rösträtt. Det någonstans här så blir det, jag är inte opinionsmätningsexpert, men det blir lite pedagogiskt svårt att förklara hur en mätning med 1500 personer kan fånga opinionen så exakt då på 200 miljoner. Men det, ja, de säger ju att de når fram då, så. Men de använder ungefär samma, lika många tillfrågade i USA som man gör på mätningar i Sverige. Det är värt att ha i beaktande när man läser dem.
Mm. Ja, vi kan prata lite grann också om det här med att väldigt många har, alltså opinionsundersökningar är en sak, men väldigt många har ju redan röstat, och vad de då säger i opinionsundersökningen spelar ingen roll, och det här är rekord, alltså det är 57 miljoner människor som har röstat, förtidsröstat i USA just nu, och det är väldigt mycket, och det innebär att det är 65% tror jag av de som kommer att rösta som har röstat redan då. Och det här är den högsta siffran sedan 1908, läser jag i en artikel på Business Insider. Så att,
det är fantastiskt.
Ja, verkligen.
Och det kan ju inte vara dåligt. Ja.
Nej, alltså, och mycket av det här görs ju för att man är rädd för coronan. Man känner att det är bättre att gå tidigare. Sen kanske alla tänker samma sak, så att det kanske inte blir någon skillnad. Men coronan har gjort att nu känner man att valdagen, vi ska inte samlas jättemånga på en och samma dag, utan man sprider ut sig, så att säga. Social distancing i the voting booth. Men det är intressant.
Men det tyder ju också på att det kan bli ett väldigt högt valdeltagande. Och ett högt valdeltagande skänker ju en, ja, vem det nu är som vinner, skänker ju en valseger en legitimitet.
Mm. Ja, om valresultatet blir tydligt i alla fall, så är det ju. Och det vi vet hittills, det är att ungefär dubbelt så många dubbelt så många demokrater har röstat, så att det känns som att i de här förtidsrösterna så är det fler demokrater som har röstat, så att ska man bara utgå från det så tyder det på att det kommer att gynna Joe Biden, men vem vet.
Ja, jag har läst andra analyser som säger att det inte alls, det finns ingenting som, och då är det förmodligen då republikanskt lutade personer som menar att det tyder inte alls på att det kommer att gynna Joe Biden, utan så att det finns å ena sidan och å andra sidan. Men jag tycker ju, och det är väl lite också ingången att jag gjorde den här artikeln, intervjuade dig, det var just den här sista 7 dagarna nu, och du var inne på det, jag ställde ju frågan om Trumps form, de här kampanjrallerna, vi kanske kan prata lite grann om det är, jag kan inte säga att jag har sett någonting liknande någonsin.
Nej, alltså när det kommer till Trumps rallyn så är det helt, han är en makalös kampanjare. Jag menar, jag har ju följt Donald Trump i alla år egentligen som han var president, och sen han blev kandidat 2015 när jag sett hans rallyn, och jag har följt amerikanska presidentval slutet av 1900-talet. Och det här är, alltså, jag kan inte dra mig till minne, så även när jag tittar på klipp på Bush och på Clinton och på Reagan och längre tillbaka när man kampanjade, alltså energin som Trump har, jag vet ingen amerikansk president med samma energi under den tid som TV har existerat. Det kanske fanns sådana här karaktärer förr i världen som Theodore Roosevelt, han var väldigt så här personlig och färgstark och sådär, nästan lite som Trump i personligheten. Men alltså, jag kan inte dra mig till minne någon som har sådana här rallyn som Trump har. Alltså, Barack Obama var ju väldigt hypad 2008, och det var ju för att han drog mycket folk, det var ju därför, han drog ju definitivt mer än Donald Trump, men Barack Obama, han pratade fortfarande, det var storslagna tal och folk jublade, men vad Trump gör, det är att han interagerar med sin publik på ett helt annat sätt, alltså det är liksom, det är en show när Donald Trump håller sina rallyn, och det är helt, det slår allt jag sett.
Nej, men jag såg ett av, för igår så var han väl ute på 3 eller 4 tal, och varje tal var varje rally var väl i alla fall minst en timme talade han. Och han har ju en förmåga där att släppa manuskriptet. Och börjar han prata om hur läkare, när han då är behandlas för covid-19, och så börjar han prata om hur läkarna, they're with their hands all over my body like you wouldn't believe. Alltså börjar prata om hur läkarna tafsar på honom. En sån här, alltså man kan ju inte föreställa sig en president som står och pratar på det där sättet. Och folk bara står och tjuter och garvar. Va?
Ja.
Det här är, det finns en, och den där sidan tycker inte jag att man i svensk media lyckas, den berättelsen lyckas man aldrig få föra fram.
Nej, alltså den poängen är jättebra.
Utan där är den här galna.
Ja. Alltså den poängen är otroligt bra. Alltså den, nej, alltså det är ju det som man missar i svensk media, energin som finns på Trumps rallyn. Alltså folk är glada, folk jublar och Trump är oerhört rolig. Jag menar, de enda klipp jag har ju varit i en del SVT och sånt här, och de klipp man spelar på Trump, det är visserligen en ganska rolig då också, man kan sammanhanget, men klipper man bara ut det så är det bara de här nidbilderna. Trump är elak och han hånar folk och liksom, och folk liksom, det är pöbel som liksom, de är skadeglada liksom, det är därför de skrattar. Men alltså följer man ett Trump rally så är det inte så, utan Trump, han gör det mesta med humor. När han pratar om Sleepy Joe liksom, han pratar alltid, alltså han minns ju alltid sitt huvud, han berättar liksom Sleepy Joe, han borde inte vara kandidat, det borde vara liksom Bernie Sanders om det inte vore för Pocahontas Warren som förstörde allting för honom och sådär. Så att
han har ju ett väldigt, han har ett väldigt rikt språk, och när han då tar upp, som vi vet om de här rallyna igår, så tar han upp hur då gör han någon grej av att Joe Biden kan bara tala efter manus, och så säger han det till publiken att ja, ska jag fortsätta efter mitt manus eller ska jag fortsätta bara prata fritt, och så nej, jag kör bara fritt, jag vet att ni älskar det, jag skiter i manus och så kör jag, och bara folk älskar det.
Ja.
Så han är ju, jag undrar vilken, alltså det måste ju vara sån otrolig huvudvärk att jobba som talskrivare åt Donald Trump. Han ger honom ett papper med talking points, och han, efter 5 minuter så har han inte sagt ett enda ord som han har skrivit ner. Va? Det måste vara.
Sen har han ju vissa, alltså han har ju vissa talking points som han håller sig till. Alltså han berättar alltid vissa historier på alla de, alltså det finns, följer man hans rally så ser man att det är vissa historier han kör i repris alltid liksom. När han pratar inte bara om Sleepy Joe, utan han pratar nu det senaste, det är Hunter Biden, where is Hunter? Liksom, det pratar han om hela tiden.
Ja.
Och han liksom lyfter fram sådana saker. Och en ny sak som han har gjort sedan debatten, jag vill bara säga det, det är ju att han har skaffat en jättestor tv-skärm som han har på sina rallys. Och då sa han ju i debatten då att, minns ni vad Joe Biden sa? Han sa liksom, jag har aldrig varit emot fracking, och jag pressar honom och sa liksom det här, låt väljarna komma ihåg det här, att du ska höja skatterna på olja och du säger att du aldrig varit emot fracking. Och Biden bad ju honom då i debatten, men visa något klipp på din hemsida, och då sa Trump, titta här nu, och sa han en stor tv och så spelar han massa klipp när Biden säger att jag är emot fracking och så vidare. Så att, ja, och sen så kommenterar Trump.
Jag tänkte faktiskt upp det. Det, för det är den här storyn med fracking, den verkar inte, för det, alltså fracking helt kort, det är ju när man tar fram olja, jag kan inte alla detaljer, men som jag har förstått det, ungefär som man tar och tvingar fram olja ur en svamp, liksom man liksom trycker fram
naturgas, tror jag,
oljan ur marken då. Och han, just den här, han har då en reklamfilm som han spelar upp på en gigantisk skärm och bara matar ut det här. Och den här frågan för Biden, den blir mer och mer besvärlig. Hur mycket tror du att den kommer kunna spela in? Det här är ju ändå en fråga som har betydelse i vågmästardelstaten Pennsylvania.
Den har betydelse i Pennsylvania, den har betydelse i Texas, den har även betydelse i Georgia och även i Michigan och sådär. Så att,
ja,
absolut.
Men Texas vinner ju Trump.
Alltså, ja, vi får hoppas det. Alltså, det finns ju en mätning som säger att det är ganska jämnt. Men ja, jag tror också att Trump vinner Texas, därför att jag tror att de valbevägnägna där, de är Trump-supporters, det tror jag. Men likväl, alltså den här frågan, ja, den spelar roll. Och jag tror att det här var en av de viktigaste sakerna som Trump pressade Biden på i debatten. Alltså, det var ingen jättemärkvärdig debatt, utan Trump vann ju på att han kunde bete sig med just den här frågan, att han pressade på de här ämnena som är så upp och nedvända om man bara tänker från en svensk perspektiv. Därför vi tänker ju att vad bra att Biden är emot olja, vad bra att han är emot fracking. Men amerikanerna, de som röstar i synnerhet i de här viktiga delstaterna, där är det tvärtom. Alltså, ska Biden förstöra alla våra jobb liksom? Och alternativet är liksom Alexandria Ocasio-Cortez Green New Deal, där vi får liksom handouts från staten. Nej tack. Så att det var viktigt för Trump att pressa på det här. Och, ja,
men kan det avgöra?
Ja, jag tror det. Alltså, ja, det skulle kunna göra det. Alltså, att han får det stöd han behöver i de här viktiga delstaterna, Pennsylvania i synnerhet då.
Ja, för jag börjar nog luta lite grann åt det. Att det här, det där undfallande svaret, och när han, det är så öderstiget, visa en film. Det är det, liksom han säger visa när jag har sagt det. Och ger ju det, det är ju liksom världens upplägg för Trump att göra de här filmerna. Det liksom, Biden har liksom bundit ris för egen rygg inför slutspurten.
Ja, jag verkligen. Och sen återigen, jag menar, vi kan ju bara betona, så energin på Trumps rally, han drar flera tusen, Biden drar nästan inga, inte ens Barack Obama drar några, Kamala Harris drar i princip inga, så att alltid när det är Trumps rally då kan man se filmkameran som filmar Trump och så filmar den hela hans publik och det är många som helst. Men när det är Bidens rally då filmar man typ Bidens person, alltså han framifrån, han liksom, och talarstolen. Man filmar aldrig ut i publiken därför att det är ingen publik, utan det är ju liksom ja, max 100 pers där, och det görs inte på kameran liksom, så att det är stor skillnad. Så att jag tror att den här energin, allt handlar ju nu om de väljare som inte har röstat och om de räcker för att Trump ska kunna komma ikapp. Om vi nu utgår från att undersökningarna stämmer, att Biden leder, att Trump med de väljare som är kvar ska kunna komma ikapp Biden. Och hans sätt att klara av det är att verkligen ingjuta energi i sin väljarbas, de som finns kvar då. Och jag tycker att de här rallyna visar att, alltså, Trump har momentum och jag tror att han kan klara det. Men vem vet alltså, men det känns alltså, Trump har momentum. Och jag var inte så optimistisk för 2 veckor sedan när Trump var sjuk och allt det här med coronan. Men nu känns det som att det inte är kört för Trump.
Ja, intressant.
Ja, har du något mer tankar, Pelle, eller?
Ja, egentligen bara en fråga till dig. Vad är det för någonting som Trump kan misslyckas med? Vad är det han behöver undvika och gå för fälla sista veckan?
Jag tycker han bör inte köra på för mycket med såna här konstiga personliga saker. Hunter Biden, visst, det är säkert bra för kärnväljarna, viss mån det kanske hjälper, men håll fokus på det stora. Berätta liksom varför du kommer vara bättre än Joe Biden de kommande 4 åren. Berätta att du kommer hålla skatterna låga. Alla som vill ha jobb och alla som har företag, de kommer att tycka att det är bättre rent objektivt än Bidens höjda skatter. Vi har ju de här rapartisterna, var det 50 Cent som sa att jag stöder Donald Trump för jag vill inte bli 20 Cent om Biden den vinner och börjar beskatta. Och jag tror att det var den andra, jag är inte så bra på hiphop, men Ice Cube. Som
Lil
också,
Wayne tror jag kanske.
Okej, okay, han kanske också. Som också gick ut och stödde Donald Trump på samma grunder då liksom. Så att det är en viktig fråga. Betona att jag kommer hålla skatterna låga. Det är en amerikansk princip med låga skatter. Så de stora grejerna. Jag kommer att fortsätta liksom stå upp för rätt saker ute i världen. Titta på det som har hänt i Mellanöstern. Fredsavtal mellan Israel och Sudan och så vidare. Så att de stora övergripande perspektiven. För det är de som Biden alltid försöker trolla bort genom att prata om nazism och rasism och såna saker. Så att håll liksom fokus på det stora. Det skulle vara mitt tips till Trump.
Ja, det var bra.
Ja. Okej, tack.
Tack.
Det var avsnitt 1211 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det republikanska perspektiv på amerikansk politik som svensk media alltid utelämnar. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja via PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.